Ja, klockan är 18.30 och jag hälsar alla hjärtligt välkomna till presskonferens med Sverigepartiet. Orsaken till att vi har kallat till den här, kan vi få lite tystnad i bakgrunden kanske? Att vi har kallat till den här presskonferensen, det är ju de här händelserna som har hänt här nu, inträffat i Stockholm de senaste veckorna. När Sverigepartiets flygglasutdelare har blivit angripna av antidemokratiska, kommunistextremistiska uppviglare, landsförrädare och invandrare. Och vi är väldigt irriterade över detta. Dels att massmedia inte tar avstånd ifrån de här övergreppen som sker mot fredliga flygbladsutdelare. Det handlar alltså om ren förföljelse här från den här extremistgruppen. Och vad som har hänt är ju att de har, vid ett tillfälle så gick de till våldsamhet och slog bland annat en ung flicka blodig. Och nu senast i lördags så förföljde de våra flygbladsutdelare från plats till plats och ställde till med en olaglig demonstration. Polisen var på plats, de ingrep alltså inte mot de här utan började istället fösa bort Sverigepartiets flygbladsutdelare som hade hållit på då ett bra tag och delat ut sina flygblad. Det här är ju grundlagsstridigt som vi ser det. Polisen måste ju ha sådana direktiv att de ingriper mot de som stör ordningen. Vi ska också komma ihåg att syftet med de här extremisternas uppträdande det är att störa ordningen. För att på det viset få polisen att ingripa mot flygbladsutdelarna från Sverigepartiet. Och de har ju uppenbarligen lyckats i det här och det är väldigt märkligt. Vi fick ju redan beskedet när vi skulle ställa oss i gången där vi har stått väldigt länge. Den här förbindelsegången då mellan SJ centralstation och T-centralen. Så fick vi förra lördagen beskedet från polisen att det var nu avstängt för alla. Trots att de visste att det var då de här uppviglarna som hade satt igång det här bråket. Och då vore det ju rimligt, sa vi till polisen, att man då avvisade dem istället. För det har ju alltid varit lugnt till våra flygbladsutdelningar. Och då sa polisen, ja vi vet det är så. Vi vet att det var de som angrepp. Men vi har fått direktiv från högsta instans. Så det är därför vi har skrivit det här brevet till justitieministern Sten Wickbom. Där vi alltså undrar varför han inte heller tar avstånd. Inte nog med att massmedia tar inte avstånd och liksom ställer sig frågan varför inte flygbladsutdelare ska kunna få stå i fred och skyddas av polis som finns på plats. Den frågan borde ju massmedia ställa. Våra genmälen publiceras inte och så vidare. Och likaså borde ju Sten Wickbom då ta avstånd, justitieministern, från de här händelserna. Gör han inte det, då kan man ju förmoda att det är han som har tagit initiativet till det här. Personligen kanske till och med. Och är det på det viset, då bör han avgå. För då passar han inte som justitieminister. För att då har han, som vi har skrivit i det här brevet, utan orsak och utan stöd i lagen, i praktiken proklamerat något slags undantagstillstånd i Sverige. Där ingrepp i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna tillåts. Och det är alltså första steget in i polisstaten och åsiktsmonopolets diktatur som har tagits. Och när vi pratar om åsiktsmonopol, då menar vi just det här att man refuserar våra genmälen. Alltså om en tidning skriver någonting som är felaktigt. Man har bland annat talat om det rasistiska Sverigepartiet som man har modifierat senare. Och i vissa tidningar och kallar för det invandrarfientliga Sverigepartiet. Men bägge de här epiteten som man ger Sverigepartiet är alltså felaktiga. För Sverigepartiet är varken rasistiskt eller invandrarfientligt. Det har vi försökt förklara här i genmälen. Vi har ringt och vi har skrivit. Men det här nonchalerar. Och jag tycker att om massmedia ska leva upp så att säga till sin position som att vara en objektiv förmedlare, då är det ju väldigt viktigt att även genmälen då från en part som upplever sig förtalad att det publiceras sådant, även om det här nu inte skulle råka passa de enskilda journalisternas passa in i deras politiska uppfattning, så är det ändå ett krav i en demokrati att genmälen ska publiceras, så att vi ska då kunna få förklara vad vi menar när vi säger att vi inte är rasister eller invandrarfientliga. Och jag kan säga så här också, i Rapport för några lördagar sedan så talades det om nynazistiska ungdomar som delade ut flygblad i den här förbindelsegången då mellan SJ centralstation och T-centralen. Men det är fullständigt groteskt att prata om nynazist. Det finns alltså ingen som helst belägg, vare sig i vårt partiprogram här eller i någonting vi har sagt, till exempel i närradion eller i andra sammanhang, eller någonting vi har skrivit på våra flygblad eller någonting. Det finns, jag menar, det här är ljusår från nazism, fascism och så vidare, alla såna här invektiv här nu som man läser om numera dagligen i tidningarna när Sverigepartiet beskrivs. Så att det här vill jag få fram. Dels detta med att grundlagen kränks i och med att vi förföljs av uppviglare. Uppviglare här som, de skriver på sina flygblad så här, jag ska citera. Sverigepartisterna ska inte få verka fritt och ostört. De ska inte kunna göra anspråk på några demokratiska rättigheter, står det. Och så anklagar de oss för fascism och nazism och så vidare. Men vilka är det då som står för de här fascistiska synpunkterna? De som stör mötena, som inte vill tillåta att andra åsiktsyttringar ska komma fram. Är det inte de som uppträder i så fall, i varje fall antidemokratiskt? Och om man tänker på invandrarna här då, som är en stor del i den här gruppen som förföljer våra flygbladsutdelare. De uppger själva att de är flyktingar och att de förföljs i sina hemländer på grund av sina åsikter, för sina åsikters skull. Sen kommer de till Sverige och sätter igång och förföljer svenskar på grund av att de ogillar svenskarnas åsikter, alltså de svenskar nu i det här fallet i Sverigepartiet. Har det då någon trovärdighet, frågar man sig, den här uppgiften att de skulle vara flyktingar? Jag tycker då förlorar det här mycket av sin trovärdighet faktiskt. När man själv då sätter igång och förföljer andra för deras åsikters skull. Såna här saker måste fram, och det är det vi försöker få fram i våra genmälen. Jag hoppas nu, har vi här ett antal representanter ifrån massmedia, så att det har också inträffat att vi har uttalat oss till exempel för Dagens Eko då för två lördagar sedan. Jag gav en intervju på 15 minuter. Inte ett ord blev publicerat. När vi hade presskonferens 16 november när Framstegspartiet och Bevara Sverige Svenskt gick samman, alltså en ganska intressant nyhet om man tittar på lite andra saker som ges uppmärksamhet i massmedia, så borde det åtminstone vara ganska intressant. Och det var ungefär lika många journalister då på den presskonferensen. Och vad hände? Dagen efter, inte en rad, inte en notis i tidningen, ingenting i tv och radio om att Framstegspartiet och Folkkampanjen Bevara Sverige Svenskt hade gått samman och bildat Sverigepartiet. Men när man börjar undra, vad är det ni håller på med då? Jag anklagar inte er personligen här, men journalistkåren. Varför kom man överhuvudtaget på den här presskonferensen om man inte hade för avsikt att skriva? Och varför skrev man inte? För även om man tyckte det var väldigt otrevligt, vilket man uppenbarligen gjorde, att Framstegspartiet och BSS hade gått samman, så är väl det i varje fall, oavsett då personliga åsikter hos journalisterna och deras chefer på tidningen, så är det i varje fall en ganska intressant nyhet. Det tror jag vi kan vara överens om alla här, att det hade i varje fall kunnat blivit kanske en sån här liten notis, eller kanske till och med ännu större i tidningen. Så vi får ju se här nu. Efter att jag har sagt det här så förväntar jag mig ju faktiskt att det blir någon form av rapportering från det här mötet. Men för annars är det onödigt med att vi sitter här. Det är ju liksom besvärligt både för er och för oss, va? Då vi upptar varandras dyrbara tid, så att jag menar, i så fall, de som ändå inte tänker så att säga rapportera, de behöver egentligen inte vara här. Nog om det då. Jag ska inte bli mera långrandig här, jag ska bara säga följande, att det handlar dels om att vi är mycket förvånade att massmedia inte har tagit upp den här aspekten här, att vi förföljs av uppviglare när vi bara gör anspråk på våra demokratiska rättigheter att dela ut flygblad. Det har inte kommit fram ännu, jag hoppas det kommer fram nu. Det är det ena, och det är det som är bak, som det här brevet till justitieministern handlar om. Han har inte heller reagerat. Det andra är då alla de här invektiven mot Sverigepartiet, anklagelser, nazism, nynazism, fascism, rasism och så vidare, som man vräker ur sig utan att definiera de här begreppen. Jag skulle vilja säga så här, för varje journalist som tänker använda de här begreppen fortsättningsvis gentemot Sverigepartiet, vore det väldigt tacknämligt om vederbörande då kunde också definiera det här begreppet. Vad är nazism, vad är fascism, vad är rasism? Och i så fall gärna också peka ut vad som vi har sagt eller vad vi har skrivit i vårt program eller i andra handlingar som i så fall passar in på en sån definition. Och innan jag nu lämnar ordet fritt för frågor så vill jag då bara läsa upp följande lilla deklaration i det sammanhanget. Och det är då följande korta, va? Kortfattat. Jag säger så här. Det är oroväckande och naivt när all kritik av invandringspolitiken automatiskt ska tystas med anklagelser och insinuationer om påstådd rasism eller nazism. Man måste faktiskt vara noggrann med definitionen när man använder sådana inflammerade begrepp. Allt för många räcker ur sig dessa invektiv mot motståndare utan att veta vad de talar om. För att en gång för alla, förhoppningsvis, undanröja alla missförstånd om Sverigepartiet, medvetna eller omedvetna, så vill jag framhålla följande. Vi i Sverigepartiet anser, utan att gå in på någon värdering eller några jämförelser, att varje etnisk grupp har sitt värde. Jag repeterar, att varje etnisk grupp har sitt värde. Vi nedvärderar inga etniska grupper eller raser. Däremot anser vi att varje etnisk grupp passar bäst i sitt ursprungsområde. Vi har inget syfte eller uppsåt att uttrycka någon missaktning för invandrare. Men vi är kritiska mot invandringspolitiken. Eftersom denna, enligt vår mening, har gett upphov till problem av olika slag. Det kan jag gå in på senare om någon är intresserad av vad vi menar med det. Sverigepartiets uppfattning är för det första att invandringen måste stoppas. Samt för det andra att många av de invandrare som kommit till Sverige på senare år bör hjälpas med att återvända till sina hemländer. Och låt mig då också säga i det sammanhanget att om jag själv skulle vara en flykting och tvingas fly från Sverige, kan ju eventuellt möjligtvis bli aktuellt om sådana här förföljelser fortsätter, i varje fall teoretiskt. Då skulle jag vara väldigt tacksam om det land där jag hamnade i som politisk flykting ville arbeta aktivt för att jag en gång skulle kunna få återvända då till mitt kära fosterland. Det skulle jag se som någonting väldigt positivt. Och det är min förhoppning att då invandrare även i Sverige ska se det som positivt att vi i Sverigepartiet är beredda att hjälpa till och verka då för att så många som möjligt ska kunna återvända till sina hemländer. Och bara en sista sak. Sverigepartiet, det ska också sägas i det här sammanhanget, är på intet sätt något enfrågeparti. Nu har den här frågan om invandringen hamnat i fokus här och det är det som tas upp och så vidare. Men det här partiprogrammet här som vi kan dela ut till alla journalister som inte har fått det här. Ni kan få ta det med er hem eller ni kan få det nu också. Ni ska se, om ni inte tidigare har sett det här, att det här programmet handlar om en mängd olika problem i Sverige där vi har goda förslag på lösningar. Och därmed slutar jag och lämnar ordet fritt för frågor. Varsågoda.
Vill ni göra Sverige till en etniskt homogen nation?
Göra. Alltså Sverige är ju som det är och vi vill då, vi ser det som ett problem när man, när det kommer in många olika folkgrupper från olika länder, speciellt då från avlägsna länder, eftersom det då blir många olika kulturer med problem av olika slag. Det blir risk för kulturkollisioner och annat.
Men lösningen och på det problemet?
Det är ju att Sverige kan fortsätta att vara förhållandevis homogen som det har varit under lång tid. För tittar vi alltså på många andra länder som är då splittrade med många olika folkgrupper, så ser vi att det genomgående är stora problem. Till exempel i ett sånt land som Libanon och vi har ju Storbritannien och USA och så vidare, där det blir, medan Sveriges styrka har ju varit än att Sverige har varit under lång tid homogen, och den här, det har ju kommit allt mera våldstendenser och på senare år och oroligheter, och det var ju saker som liksom inte förekom ju för ett antal år sedan. Då kunde ju en statsminister som på Per Albins tid utan problem promenera utan skydd och så vidare, och han kunde gå hemma och utan att ha livvakter i sin bostad och så. Och Palme försökte ju då att fortsätta i hans anda ungefär, för han tyckte ju att det vore ju trevligt om det kunde vara så i Sverige i dagens läge. Så är det ju inte, det har vi sett nu bevis på. Han har ju mer eller mindre fallit på eget grepp, eftersom han själv är ansvarig för den politik som har drivits. Det är ju så också att terrorister flyter ju väldigt lätt med i den här massinvandringsströmmen. Det är väldigt lätt för dem att flytta med. Och det har ju upprättats terroristkontor i Sverige och så vidare, och med de problem och oroligheter liksom som...
Men partiets mål, är det att göra Sverige till en etniskt homogen nation?
Ja, jag tyckte jag svarade på frågan att...
Kan du svara ett ja eller nej? Är det målet? Etniskt homogen nation?
Det kan det aldrig bli. Vi kan aldrig bli 100%. Vi vill alltså...
Borde sträva efter 100%?
Nej, det är orealistiskt. Det är ingen strävan.
Vad är realistiskt?
Det vet vi inte. Det har vi inte sagt någonting om. Men vi säger bara nej. Vi nämner inga siffror. Vi bara säger det att den massinvandring här på senare år som ökar så att säga år från år, den har tagit sådana proportioner att den äventyrar den stabilitet och den lugna ordning helt enkelt som har rått i Sverige under lång tid, och den har gett upphov till olika problem, och det är därför som vi säger att det har gått för långt, och därför så måste vi försöka att på ett bra sätt hitta en lösning på det här problemet.
Jag har ju dåliga erfarenheter tydligen av invandrargrupperna här nere på centralen då, när man delar ut ett flygblad. Vad är er syn på svenskarna, svenska folket?
Vad vår syn är på svenska folket?
Ja.
Jag förstår inte riktigt frågan.
Hur värderar du svenska folket? Har du kritik av svenska folket?
Som jag sa, vi gör inga värderingar av vare sig det svenska folket eller några andra folk. Vi sysslar inte med värderingar, vi gör inga jämförelser och så vidare.
Hur definierar du rasism?
Ja, jag skulle kunna använda mig av Peter Nobels definition. Jag känner kanske fram den här. Han har, jag tycker det är en bra, men det är ju en definition som han uttalade sig här i Dagens Nyheter för en tid sedan. Så även det skulle kunna vara någonting att fundera på. Han säger så här, och nu citerar jag från Dagens Nyheter 16 juli. Peter Nobel säger så här: rasism är en ideologi där målet är att utrota de raser som rasisterna anser är mindervärdiga. Och då ber jag, så att säga, vi kan ju ansluta oss gärna till Peter Nobel, diskrimineringsombudsmannens definition. Och sen ber vi då alla de, eller de få kanske, för det är egentligen inte så många, men de som i alla fall hörs och märks, peka ut var någonstans i vårt partiprogram eller någon annanstans som vi för fram den typen av åsikter. Det är absurt, det är groteskt. Och det är därför som vi vill inte se det invektivet mot oss, för det stämmer inte. Och har ni en annan definition i journalister, så var god att presentera den definitionen och se då om den stämmer.
Om ni nu ansluter er till Peter Nobels definition, innebär det här att ni är beredda att ställa upp på riksdagens förslag att förbjuda rasistiska organisationer?
Vi är ju inte någon rasistisk organisation, och då är frågan så att säga om vi anser att det finns, för det första, rasistiska organisationer, och för det andra om vi i så fall anser att en sådan eller sådana ska förbjudas. Jag tror att det finns i varje fall någon sån liten sekt som möjligtvis skulle kunna betecknas som rasistisk, utan att jag satt mig in så där väldigt mycket i det. Jag är inte säker på att den här Nobels definition passar i och för sig, va? Men om man definierar det här, man kan också definiera rasism genom att säga som så att rasism, det är alltså så, en rasist nedvärderar så att säga en folkgrupp gentemot en annan, va, så att säga. Det skulle kunna vara en annan definition. Och i så fall så finns det nog någon enstaka sekt i Sverige som skulle kunna omfattas av det. Men jag skulle nog ändå säga det att jag är ju nog ganska obenägen att ställa upp på att den sekten skulle förbjudas. För det första är den helt ofarlig. Den typen av sekter kommer aldrig liksom att utgöra något hot mot någon. Va? För de kommer aldrig att få någon gehör, någon respons av något slag. Det är det ena. För det andra så tycker jag att rent principiellt att om man har demokrati så ska åsikter tillåtas. Även då åsikter som då väldigt många tar avstånd ifrån. Det är nog min uppfattning.
Men om ni kommer in i riksdagen, ni tänker ställa upp till riksdagsval. Kommer ni då rösta för ett sånt här förbud?
Om vi kommer rösta för ett sånt förbud, det tror jag inte vi kommer göra. Just av det skälet som jag har nämnt. Fler frågor?
Peter Nordell har ju också sagt att Sverigepartiet är ett rasistiskt parti.
Ja. Och då skulle jag vilja bolla den frågan vidare till Peter Nobel. Var god Peter Nobel att applicera din definition på rasism på Sverigepartiet. Det är ju väldigt lätt att säga då att Sverigepartiet är rasistiskt. Och det är ju vad en hel del håller på med. Det är ju väldigt enkelt. Men, för Guds skull, alla måste ju inse att om man gör detta då får man ju vara beredd att definiera det här i samma andetag. Då ska han säga det i samma andetag som han säger då, om man nu gör det. Jag tror också att han gör det faktiskt. Jag tror jag har sett det i något sammanhang. Men det här visar att han är en hycklare. Det här visar ju att Peter Nobel är ju inte seriös. Han går ut med den här definitionen. Sen säger han i nästa andetag då att Sverigepartiet är rasistiskt. Vad har han för belägg för det? Han har inte minsta belägg för det. Det är skandal. Och det måste fram. Om vi ska ha en öppen, fri politisk debatt i Sverige, då ska våra synpunkter komma fram och så ska läsekretsen, eller tittarna, eller lyssnarna, då ska de få dra sina slutsatser. De hör vad Nobel säger och sen hör de vad jag säger. Och sen överlämnar vi åt läsarna, respektive åt lyssnarna och tittarna, och dra sina slutsatser utan att journalisterna, tv-reportrarna och radioreportrarna själva värderar och lägger sina värderingar på det hela. Det är så det ska gå till, eller hur? Då har vi objektivitet. Fler frågor?
De här aktiviteterna på lördagen. Jag fattar det här om jag säger att ni kommer att mobilisera styrkorna ytterligare i framtiden.
Ja, givetvis. Eftersom som vi ser det här så handlar det om att försvara demokratin i Sverige. Det handlar om att försvara nu de grundläggande demokratiska principerna som är oerhört värdefulla för svenska folket. Som våra förfäder har stridit hårt för under lång tid för att vi ska kunna tillämpa. Men då gäller det att se till att när de här hotas då, det är ju inte så ofta kanske som de här hotas, men när de här demokratiska fri- och rättigheterna hotas, då gäller det att man verkligen ställer upp och försvarar de här. Och därför så har vi gått ut till våra sympatisörer och vädjat till dem. Många har redan ställt upp och vi är tacksamma. Vi är väldigt tacksamma att de har ställt upp och hjälpt till. Och visa att vi, det är väldigt viktigt att visa att vi faller inte undan för den här typen av hot. Vi menar på att det är dags för oss svenskar att gå man ur huset och försvara våra demokratiska rättigheter i vårt eget land. Det är Sverigepartiets uppfattning.
Vilket är det största hotet, menar du?
Som jag sa, största hotet för närvarande, just nu, är det största hotet mot oss sverigepartister, de här antidemokratiska, kommunistextremistiska uppviglarna, landsförrädare och invandrare här nu, som lördag efter lördag på olika sätt stör våra fredliga flygbladsutdelare. Dels vid T-centralen här då, förbindelsegången till SV centralstation. Sen när vi gick därifrån, då gick vi till Åhléns, utanför Åhléns varuhus, Drottninggatan, och ställde oss och hoppades att vi skulle få stå där i lugn och ro, vilket vi fick en halvtimme. Sen kom de på andra sidan gatan och kom över, och polisen gör ingenting utan börjar fösa bort oss då. De kommer och spelar bongotrummor och ställer sig och skrika sina slagord och hotar oss. Tidigare har de slagit oss och så vidare. Och det är en olaglig demonstration dessutom. Det fordras ju demonstration. De delar inte ut några flygblad, inte nu i lördags. Det har de inte ut någonting. De ställde sig, det var en olaglig demonstration där det var massor med poliser. Ingen polis gick fram och frågade vad ni för demonstrationstillstånd och så vidare. Det var inte frågan om det. Istället kommer de fram till oss och säger ja, vi har direktiv från högsta instans att ni ska flytta på. Ja, men det är de som stör, det är de som angriper oss, det är de som förföljer oss. Ja, vi vet det, säger polisen. Men tyvärr, vi har direktiv från högsta instans. Och vem är högsta instans? Jo, det är högste chefen för polisen, justitieministern Sten Wickbom. Vi har inte hört ett ljud ifrån honom. Därmed är vår slutsats att det här är ett direktiv ifrån Sten Wickbom. Och då är det här väldigt oerhört. Då måste Sten Wickbom avgå med omedelbar verkan. Det är ett krav ifrån Sverigepartiet.
Så ni har egentligen sån förståelse från polisens sida?
Jag skulle tro att vi har det från vissa poliser. Vissa enskilda poliser måste rimligen tycka att det här är otroligt, det de tvingas göra. De tvingas alltså lyda order, som de säger. Och det är väldigt obehagligt. Det här har vi hört förr i historien med funktionärer, med poliser som har uppgivit att de bara lydde order. Och vi tycker faktiskt att om polisen får den här typen av order som de i sin personliga tolkning kan få till att det här är grundlagstridigt, då menar vi på att de borde egentligen reagera personligen trots allt, även om vi kan ju möjligtvis förstå att de inte gör det, och vägra helt enkelt lyda de här orden och referera till grundlagen. För att jag menar, de här gamla historiska poliserna då och andra, vad det nu var för några som hänvisade till att de lydde order, de fick ju oerhört mycket kritik och de klarade sig inte efteråt. De dömdes hårt av historiens domstol. Så att det visar ju att det skulle kanske vara på sin plats med lite civilkurage ifrån en del enskilda polisers sida. Men sen har vi ju vänsterextremister också inom polisen som ju då helt och hållet anammar det här synsättet tyvärr.
Hur ser Sverigepartiets bild av Sverige i framtiden?
Ja, vår förhoppning är då att vi ska kunna minska invandringen och att Sverige ska slippa då de problem som andra länder har fått genom en invandringspolitik som har varit allt för omfattande. Vi har varnat länge för att det kan uppstå bråk, oroligheter, konfrontationer, och det har ju redan börjat på olika håll. Men så att säga, det hade aldrig uppstått, hade aldrig blivit aktuellt om man inte hade satt igång ifrån gammelpartiernas sida den här massinvandringspolitiken. Och jag vill också säga det att vi har ett stort stöd och ett växande stöd i den allmänna opinionen. Och det tror jag ni är medvetna om. För går man ut och frågar mannen på gatan här vad han tycker om massinvandringspolitiken innerst inne, så är ganska många kritiska. Och det är inte mer än rätt att de här människorna också ska få sin kanal. Någon som för fram deras åsikter också. Även om de är väldigt rädda kanske att officiellt stå för en sån här uppfattning. Och det beror på anledningen till att de är väldigt rädda. Det beror på att massmedia försöker att smutskasta och misstänkliggöra. Så fort man antyder minsta lilla kritik mot massinvandringen, då ska vederbörande smutskastas som varande rasist eller till och med fascist och nazist och så vidare. Och det här har skrämt folk. Så många människor i dagens Sverige som delar de här uppfattningarna som Sverigepartiet för fram, de vågar inte. De vågar inte framföra detta öppet av rädsla för att få den här typen av argument, osakliga, oseriösa argument mot sig. Alltså, man har, från gammelpartiernas sida har man på något sätt hetsat massmedia att skrämma folket från att uttrycka sin egentliga uppfattning. Det ser jag också som väldigt allvarligt ingrepp i demokratin.
Solidaritet?
Ja, nationell solidaritet.
Kan jag fråga dig, vad anser du om solidaritet?
Ja, vi säger alltså nationell solidaritet i Sverigepartiet. Vi tycker alltså att vi svenskar ska vara solidariska mot varandra och försöka se problemen som de verkligen är och inte vara rädda för att stödja varandra, vi som har samma uppfattningar, utan alla som har den här uppfattningen ska ge den till känna.
Brister svenska folket i den inställningen, tycker du?
Inte på grund av att det är något fel på svenska folket, men som jag sa tidigare, på grund av att gammelpartierna på något sätt har hetsat massmedia till den milda grad så fort det är någon som uttrycker kritik mot invandring, seriös kritik mot invandringspolitiken, så blir det vederbörande genast påhoppad med anklaget, jasså du är rasist, jasså du är fascist, jasså du är nazist. Men vi kan inte ha en sån här oseriös debattsituation i Sverige. Det är orimligt. Jag menar, människor ska kunna uttrycka en sund skepsis, kritik mot invandringspolitiken utan att bli anklagade och vara rädda för att bli anklagade för såna här saker.
Vad blir den viktigaste parollen för er för att komma in i riksdagen? Den absolut viktigaste parollen?
Ja, alltså vi driver olika politiska frågor och...
Men så är det en enda paroll som viktigast, vilken blir det då?
Vi har inte utformat våra valparoller, men jag vet inte, jag kanske ska avstå från att nämna det just nu eftersom det är inte utformat. Men den här
nationell solidaritet,
men den här frågan om invandringen naturligtvis den största frågan i vårt partiprogram, det tänker vi inte sticka under stol med. Sen hur vi utformar det i form av paroller och slagord, det är en senare fråga.
Kan du punkta upp kort, vilka är de viktigaste hoten mot Sverige idag?
Kan jag väl göra. Man kan alltså se det som så att Sverige är ju utsatt för press egentligen från tre olika håll. Dels ifrån öst och dels även från väst. Och när jag säger öst, då menar jag kommunismen. Och när jag menar väst så menar jag den här, vad ska vi kalla det för? Jag kan ju kalla det med ett lite oseriöst uttryck då för Coca-Cola-imperialismen. Just det här stora västliga inflytande med Dallas och, ja, du förstår kanske vad jag menar då, som präglar då Sverige mer och mer. Så det är inte bara fråga om det kommunistiska hotet utan även det här stora västliga amerikanska inflytandet då, som ju tränger undan svensk kultur. Vi menar på att det är viktigt att värna om svenska seder och bruk och svensk kultur och ta tillvara det. Försöka stoppa upp det här, motverka det här trycket då, både från kommunismen och även från väst. Och sen har vi då hotet från syd, som just nu då, det är ju främst företrätt då av, kan man väl säga, muhammedanismen och så vidare, som trycker på väldigt hårt ifrån söder. Men det är ju invandring överhuvudtaget så att säga då som man försöker, och det är ju inte konstigt. Jag menar, om jag bodde i ett sånt land där nere där det var fattigt och eländigt och så vidare och hörde det här ryktet om Sverige som går runt hela världen, ja, minst 17 skulle jag kanske försöka att, eller varför, det är inte uteslutet att jag skulle försöka att då ta mig hit, eftersom här finns ju då alla möjligheter att ta för sig av den standard här som erbjuds i Sverige. Så det är inte invandrarna vi kritiserar, men det är de som
har det här hoten nu som du drog upp. Ja. Du har kommunism, kapitalism, muhammedanism. Var placerar du Sverigepartiet på höger-vänsterskalan?
Ingenstans. Därför att Sverigepartiet är ett tvärpolitiskt parti som appellerar till människor inom samtliga de gamla partierna.
Vad menar du med tvärpolitiskt?
Ja, som jag säger. Ett tvärpolitiskt parti appellerar till människor inom samtliga gammelpartierna. Från vänster till höger. Genom den gamla, så att säga, höger-vänster-skalan. Vi vill inte placera in oss på den skalan för att...
Är det någon särskild klass inom det svenska samhället som ni vänder er till?
Nej, ingen speciell. Det är det som är finessen med ett tvärpolitiskt parti. Va? Ett tvärpolitiskt parti vänder sig till samtliga svenskar, inte någon speciell klass eller grupp i samhället.
Ni hyllade förut Per Albin Hansson, folkhemmet, ja, socialdemokrat.
Visst. Ja, visst.
SAP är ett arbetarparti på den tiden.
Ja, jo, men Sverigepartiet är ju i mångt och mycket också ett arbetarparti så tillvida att vi företräder ju arbetarnas intressen, men i mångt och mycket. Men det betyder inte att vi inte företräder även andra gruppers intressen. Vi har även många gamla moderater som, som har anslutit sig till Sverigepartiet. Det är inte bara gamla gråsossar inte.
Betyder det här att ni inte har några ideologiska band eller?
Låt.
Betyder det här att ni inte har ideologiska band?
Jo, naturligtvis. Vi har det här är ett nationellt inriktat parti så att vi har en nationell ideologi.
Har ni några historiska rötter?
Nej. Vi har uppstått som en effekt av dagens oroväckande läge.
Hur stort är partiet?
Ja, vi växer, expanderar glädjande nog för varje vecka.
Medlemsantalet, hur stort är det?
Ja, jag varken vill eller kan lämna någon exakt siffra. Jag kan bara ge ett ungefärligt riktvärde på dagsläget. Och det handlar, sen beror det ju lite på om man pratar om sympatisörer eller betalande medlemmar. Vi ska komma ihåg att även när det gäller de gamla partierna så är det ytterst få av deras sympatisörer som är betalande medlemmar. Va? Så att det är lite frågan om...
Kan du säga på hundratal, tusental ungefär?
Vi har några tusen medlemmar och sympatisörer skulle jag tippa på att vi har tiotusentals redan nu.
Hur många lokala organisationer har ni?
Vi bygger upp den lokala organisationen och vi har alltså grupper på väldigt många orter, både små och stora runt hela landet. Men det har ännu inte, kan man säga, tagit form i direkt såna här formella lokalavdelningar, utan det är arbetande grupper.
Men
det
är väldigt många olika.
Inget officiellt ungdomsförbund, men vi har ju en väldigt stark dragningskraft på ungdomar. Så att vi har till exempel en ungdomsredaktion då inom närradion. Och vi har väldigt mycket ungdomar som är intresserade. Och en annan stor grupp är faktiskt pensionärer och lite äldre. Det är väl egentligen där de stora, ännu så länge va, liksom, så är det, verkar det vara så att det är ungdom och sen är det sånt som är lite äldre. Däremot så är vi förhållandevis inte lika starka i mellangruppen ännu.
Men är det någon speciell grupp av ungdomar som lockas till ert parti?
Det är mycket arbetarungdom, men som jag sa, va, det är tvärpolitiskt och vi har mycket missnöjda moderater också. Och även ja, både från socialdemokrater och från... VPK faktiskt till och med några, inte så många.
Det är någon speciell ungdomsstil på de här ungdomarna?
Förlåt?
Är det någon speciell ungdomsstil?
Stil?
Är det både punkare, skinheads,
ja, snobbar? Det kan jag också säga, det här med skinheads är väldigt eller uppförstorat det från massmedias sida. Massmedia älskar ju liksom, och det är typiskt att zooma in. Det finns ett antal skinnhuvuden då som är intresserade av Sverigepartiet. Och som ställer upp.
Är de i majoritet?
Nej, tvärtom. Jag menar, jag vet inte om ni observerade. Ni borde ha observerat vår stora 30 november demonstration förra året. Vi hade ett stort demonstrationståg med över 400 deltagare som gick från Östermalmstorg via Karl XII:s torg och till Maria kyrkogård. Det var mycket skinnhuvuden med, men de var ju klar minoritet. Men inte desto mindre så var det bara intressant liksom ta bilder på skinnhuvudena och liksom framställa det som att det bara är skinnhuvuden. Och likaså nu här de senaste lördagarna, då talas det bara om skinnhuvuden och det är bara bilder på skinnhuvuden.
Vad finns det för andra ungdomsstilar då?
Förlåt?
Vad finns det för andra ungdomsstilar som är representerade?
Ja, titta bara här på, här står lite alla sitter lite allt möjligt här.
Vad skulle
jag kalla det? Det är enda skinnhuvud faktiskt här och många ungdomar står här i dörren och så vidare intresserade. Och de har gott om hår på huvudet och det är som sagt var inga. Så att, och det är blandat, som jag sa, va? Arbetarungdom, missnöjda moderater och även från, kanske till och med från Folkpartiet, även om det är svårt att tänka sig kanske, men varför inte? Vi har inte gått in i för sig och liksom pressat folk direkt på var de kommer ifrån och så vidare, utan alla som är intresserade är välkomna.
Hur stor är er ledning för partiet? Hur många sitter med där?
Vi har, om jag minns rätt, nio man i partistyrelsen.
Kommer från hela Sverige eller?
Ja, huvudsakligen från Stockholm. Vi har väl bara en person för närvarande som sitter utanför Stockholm. Här kommer från Oxelösund.
Så där frågar, finns 15 miljoner flyktingar i världen idag? Ja. Säger de solidaritet med dem?
Vi tycker att... andra länder ska visa sin solidaritet gentemot Sverige genom att ta ansvar för de flyktingar i andra delar av världen inom sina länder. Till exempel att vi menar när det gäller då flyktingar från Mellanöstern så ställer vi det solidaritetskravet till exempel på Libyen och på Saudiarabien att ta sitt ansvar för de flyktingarna som kommer från den delen av världen. Så kan vi svenskar ta vårt ansvar när det gäller eventuella flyktingar från vårt grannskap. Det tycker vi är en rimlig arbetsfördelning när det gäller att solidarisera sig med världens flyktingar.
Har ni några åsikter om blandäktenskap?
Vi har inga åsikter om det, nej. Fler frågor? Jag har inga fler frågor. Jag kan ge några sekunder till, i och för sig betänketid. I så fall tackar jag för uppmärksamheten och hoppas att det ska bli en objektiv och fin rapportering i massmedia här som en följd av den här presskonferensen. Tack så mycket.
Johnny Berg, du är redaktör för Ung Front.
Ja.
Kan du förklara kort varför ungdomar enligt din mening lockas till partiet?
Ja, de två stora grupperna det är ungdomar och pensionärer. Pensionärer har växt upp med eländet. Mittengenerationen har blivit bortskämda. Ungdomen växer också upp med eländet.
Nej, vänta, bryt.
Ja. Och...
Varför lockar Sverigepartiet ungdomar?
Därför att Sverigepartiet är det enda parti som konkret har tagit de problem som rör ungdomar. Arbetslöshet, bostadslöshet och våld på gatorna när folk inte längre kan gå kring normalt.
Vad har man att erbjuda som lockar så konkret?
Om man stoppar invandringen så försvinner mycket av de här problemen. Jag säger inte att de försvinner till 100%, men de försvinner mycket.
Är invandringen den stora lösningen menar du?
Nej, det är en av lösningarna. Amerikansk skräpkultur bland annat är också en av det som ställer till en hel del. Klotter i tunnelbanan, videovåld och så vidare.
Något mer?
Nej, inte på raka.
Hur många är ni i ungdomsavdelningen i Sverigepartiet?
Som jobbar i ungdomsavdelningen eller som är med som ungdomar?
Ja, som är aktiva.
Som är aktiva, svårt att säga faktiskt.
På ett ungefär?
5-6 stycken som är regelbundet aktiva. Hur
många medlemmar har ni då?
Vi har inga medlemmar i ungdomsavdelningen för att den inte är ordentligt bildad ännu. Den är fortfarande på födelsestadiet så att...
Är ni ett rasistiskt parti?
Nej.
Är ni ett fascistiskt parti?
Nej.
Är ni ett högerextremistiskt parti?
Absolut inte.
Är ni ett nazistiskt parti?
Nej.
Den som påstår det, ljuger han?
Kanske inte ljuger, men han är obildad och har inte läst historien.
Tack.
Ja, tack.